Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. God comes where he is wanted. Det vi ska tala om några veckor här. Och Gud säger att han ska låta er finna mig. Jag kom på det första, en av de första aktiviteter jag gjorde under nya året. Jag lekte kurragömma med en liten pojke. Det var faktiskt inte första saken jag gjorde på det nya året. Det var inte 12 slag och du började leka kurragömma. Men 1 januari så lekte kurragömma. Och jag var ungefär 3 gånger större än den här lilla killen. I en ganska liten lägenhet. Och det gick ganska bra för honom att hitta mig. För det var en liten lägenhet och jag var typ 3 gånger större än honom. Och skillnaden här på mig och Gud, det finns många skillnader. Men Gud leker inte kurragömma med oss. Han är enormt mycket större än oss. Men han låter sig bli funnen av oss. Han gömmer inte sig för oss. Han gör inte svårt för oss att komma till honom. Utan han vill låta sig bli funnen av oss. Gud är inte avlägsen eller bortgömd eller bortglömd. Gud vill låta sig finnas av oss. Sån är den Gud vi tror på. Sån är den Gud som beskrivs i Bibeln. Sen finns det en hel del andra problem. Och de finns oftast i oss själv. Och i våra hjärtan. Och vi ska idag tala om hjärtat i den här nya tema som vi går in i. Om hjärtats längtan efter Gud. Och också i fjol januari och kanske året före det januari så var vi inne i något liknande. Då vi pratade om just hjärta och längtan och bönen och på något sätt som en start inför året. Vi vill göra det också i år. Att vara väntad och välkomnad. Vi var inne i advent och då talade vi om, eller advent som betyder just ankomst. Vi väntar på Jesu ankomst. Han har ju redan kommit, men vi förbereder oss för att han ska komma i våra liv och komma igen och påminna oss om vad det innebär att Gud kom till oss och att få vänta på hans ankomst. Men Gud kom till världen och han sände Jesus för hela världens skull. Och det betyder ju ändå inte att hela världen automatiskt tog emot honom. Det betyder att han kom för att var och en som tror inte ska gå under utan få evigt liv. Han kom inte för att döma världen utan för att rädda världen. Men faktum är det att världen tog ju inte emot honom. Världen kände knappt igen honom. Och i dagens läge och i dagens värld så är det väldigt många som vänder bort sin blick från Jesus och tror att de kan lösa livet med något annat. Och fylla mening och behov av mening och behov av frid med något annat. Så faktum är att även om Jesus kom, även om Gud kom till oss så betyder det inte automatiskt att vi har välkomnat honom. Och därför så tycker jag att det är viktigt att vi talar om några veckor här, det här tema kring att Gud kommer där han är önskad, där vi längtar efter honom. Ja, men var är Gud i allt svårt? Var är Gud när allt är tufft? Ja, men bjuder vi in honom? För Gud kommer där vi längtar efter honom. Gud kommer där vi lovsjunger honom, där vi tillber honom, där vi ger honom ära. Så är min uppfattning att där trivs Gud, där vill Gud göra sig känd. Och hela det här konceptet om att Gud kommer där han är väntad, längtad. God comes where he is wanted. Så vi talar om hjärtats längtan efter Gud. Och principen om att Gud gensvarar på vår respons. Han bryter inte in sig själv i våra liv och våra hjärtan. Utan han kommer när vi välkomnar. Och jag vet inte hur det är hos dig, hur mycket du tycker om oinbjudna gäster. Men de flesta kommer ju in i ditt hem för att du öppnar dörren. Den som bryter sig in i ditt hem och mitt i allt står där, det känns inte som en så härlig gäst. Det är lite krångligt om man har folk som kommer in utan att man har välkomnat dem överhuvudtaget. Och vi ser det här flera gånger i Bibeln, hur Gud gensvarar på vår respons. Alltså det är viktigt vad vi gör i förhållande till vem Gud är. Hur vi förhåller oss till vem han är. Jag tänker i Gamla testamentet att Gud kallar ett helt folk till sitt eget. De skulle vara avskilda honom och de skulle tillhöra honom. Och det fanns vissa liksom både regler och det fanns vissa ramar att det här är vad jag vill att ni ska göra. Och han gensvarade på deras respons. Det fanns vissa saker de förväntades göra och då gjorde han vissa saker. Jesus frågar också, vad vill du jag ska göra för dig? Jesus var ute efter, vad är viktigt för dig just nu? Vad behöver du just nu? Och vi som människor har fått en fri vilja. Gud skapar oss med en egen vilja att bestämma vad vi gör och inte gör. Så vår respons och hur vi använder vår respons kan också påverka liksom mängden av Guds verk och närvaro i våra liv. Bara för att Gud är Gud kommer inte han automatiskt bryta sig fram i våra liv. Men där vi gensvarar eller där vi hungrar efter honom, där kan saker hända. Och Gud kommer alltså där han är önskad. Och det är någon slags livsförvandlade princip. Om man förstår den så tror jag ganska mycket kan hända. Och det gäller mig själv också. Jag vill förstå mer av det. Om man börjar omorientera sitt liv kring det. Och det är det vi vill också göra när vi en månad nu går in i bön och fasta. Och vi har olika bönämnen men vi också talar om det här tema. För Gud kan gå förbi 99 nästan varma hjärtan. För att möta en hungrig människa som längtar efter honom. Gud kan gå förbi liksom fantastiskt fina kyrkbyggnader med fina gudstjänster för att möta ett litet bönehus någonstans ut ingenstans där människor på riktigt hungrar och längtar efter honom. Gud kan gå förbi alla härliga pingstkyrkor. Det spelar ingen roll att det är en pingstkyrka. Men ingen skillnad, för om han kommer till en plats där människor hungrar och längtar efter honom, då älskar han att få komma med sin närvaro, få landa där, få möta människors hjärtan. Och det är lite irriterande för oss, för vi håller inte alltid med alla andra kristna inriktningar eller alla andra människor. Men Gud kommer där det finns en hunger efter honom. Och det tycks vara så genom historien att det är så det har gått till. Gud kommer inte där allting är väl förberett eller där människor är väl utbildade eller där människor har förstått exakt allt i sin bibel. Eller där människor har liksom gjort upp med exakt allt i sina liv. Utan Gud kommer där människor ärligt hungrar efter honom. Där han är väntad och välkomnad. Och det är det här vi kommer tala om i januari. Gud kommer där han är önskad. Där människor hungrar efter honom. Här under veckan så tänkte jag på den här berättelsen om Mose. Som senare kommer leda ut Israels folk ur Egypten. Han är på flykt av en anledning. Och det liksom rann över för honom. När han såg hur hans folk, det folk han tillhörde, blev illa behandlade i Egypten. Och det går så pass långt att han ju slår ihjäl en person som våldför sig på en av hans egna landsmän. Och det här gör att han är på flykt och att han finns nu på en helt annan plats. Och han befinner sig i ett riktigt mellanläge. Och jag tänker så här, när vi börjar ett nytt år, det är härligt med nya starter. Men det kan också kännas som ett mellanläge. Vad ska hända nu? Alla verkar ha allt möjligt intressant på gång för nya år. Jag har knappt hunnit tänka igenom allt som gick snett i fjol eller allt som blev bra i fjol. Och ett sådant mellanläge kan ju också vara ett läge att förvänta sig någonting nytt. Och vi ska läsa strax i andra Moseboken, kapitel 3 och från vers 3 och framåt. Mose flyr. Det är rubriken här. Så kommer han till den här brinnande busken. Den buske han möter som brinner, vilket i sig är förstås en häpnadsväckande händelse. För buskar brinner inte av sig själv. Men så här tänkte Mose när han ser den här brinnande busken. Jag måste gå dit och se den underbara synen. Varför busken inte brinner upp? Och när Herren sa att han kom för att se efter, så ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Och han svarade, här är jag. Och då sade Gud, kom inte närmare. Ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Och han sade, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och då dolde Mose ansikte, för han bevade för att se på Gud. Resten får du läsa själv senare. Men det intressanta här är att Gud låter sig finnas av Mose. Det är som att han öppnar en liten glimt där först. Han får se en liten glimt av att nu är Gud på gång med någonting. En buske som inte brinner upp fast den brinner. Det är en bra start för någonting, för en häftig programpunkt på ens dag. Men Mose skulle lika väl ha kunnat gått vidare. Eller hur? Vad skulle ha hänt om han inte skulle ha gått fram till den här busken? Inte varit så nyfiken. Men här är ju skillnaden på hur vi agerar. Om Gud visar någonting av sig själv. Han visar att hej, jag gör någonting just nu. Vad är vår respons? Gensvarar vi. Mose tänkte, jag måste gå dit och se den underbara synen varför busken inte brinner upp. Först var han bara tagen av att det var en lite häftig grej. Den brinner inte upp. Man skulle kunna gått vidare, men han går istället dit. Och då ser ju Gud att han kom för att se efter. Och då ropar Gud till honom. Mose, Mose. Och han svarar, här är jag. Och det här är ju början på en händelse som sen gör att Mose blir den som leder också sitt folk ut ur Egypten. Och det finns mycket i den berättelsen. Men jag vill ta med er på det här för att hans respons på när Gud visar honom något. Att han går närmare, han går för att se efter. Gud visar inte allt direkt, han börjar inte tala till honom direkt. Men när Mose går närmare, då börjar Gud tala till honom. Och på något sätt är det här om att Gud låter sig finnas. Han visar inte sig 100% direkt, men han gav en liten sån här, som en liten mini-trailer av vad som var på gång. Och Mose vill se mer och han går dit. Skulle du och jag ha upptäckt den här busken? Vad skulle vi ha gjort om vi skulle sett den här brinnande busken? Skulle vi ha gått närmare eller skulle jag tänkt att jag är så trött på såna här nya grejer som händer ute i öknen när jag är ute och alla mina får. Jag orkar inte gå närmare den här busken och se efter. Eller skulle vi ha varit som Mose och gått närmare? Skulle vi ha haft tid att gå närmare? Eller är vi så upptagna och stressade, vilket vi ofta är? Våra hjärtan är ganska splittrade. Det är svårt att skilja på vad är på riktigt viktigt i den här stunden. Vad är det som på riktigt har ett evighetsvärde? Och vad är egentligen helt onödigt? En buske som brinner utan att brinna upp? Ja, ganska onödigt. Ja, men för honom var det någonting som stack ut ur hans vardagliga händelser. Och han förstod ganska snart att Gud ville tala till honom. Och det var det som hände när han kom dit. Men vår kultur och vår omgivning eller vår tid har lärt oss att ständigt ge våra hjärtan till allting och ingenting på samma gång. Att ständigt vara splittrade, att ständigt vara upptagna, att ständigt vara på gång, att ständigt vara någon annanstans än där jag är just nu. Känner någon igen sig? Jag gör det. Och vi lever i en kultur som inte ens värderar hjärtat på riktigt. Vi lever i en kultur som värderar kanske det romantiska som sker i ett hjärta. Men inte värdera vad som på riktigt är hjärtats behov. Vad som på riktigt är hjärtat. Vi lever i en kultur och en tid som värderar åstadkommanden och prestation. Eller prestige. Men inte hur det är med våra hjärtan. Och Bibeln talar om vi ska sätta liksom blicken på det som är där uppe. Vi ska sätta blicken på Jesus. Vi ska höja vår blick. Vi ska inte vara så upptagna med allt som bekymrar oss, utan lägga blicken på honom. Vi kommer in på det. Men det finns ett problem med våra hjärtan. Det står i Bibeln att hjärtat är obotligt sjukt. Och jag tycker Bibeln är ganska realistisk när det talar om hjärtat. För att det är inte bara en romantisk bild av kärlek och något väldigt vackert. Utan det är en ganska ärlig bild av hur det på riktigt är med våra hjärtan. Bibeln talar om hjärtat över 1000 gånger. Och hjärtat är då inte bara ett organ, utan hjärta är något mer konkret. Det är inte bara ett konkret organ och det är inte någonting abstrakt, men det är ett begrepp för människans innersta. Det är platsen för längtan och passion och vilja och prioriteringar. Det är det centrala i människan. När Bibeln talar om hjärta så är det också på den plats där man tar beslut, där man liksom, man är klok och smart, inte bara i sin hjärna utan i hjärta, på djupet. Hjärtat är något väldigt centralt. Och i Ordspråksboken kan vi läsa det här. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Och utifrån det här är hjärtat det absolut viktigaste. Mer än allt annat som ska bevaras. Mer än att du är smart och utbildad. Mer än att din kropp är i full trim. Mer än att du är en härlig person. Ja, men bevara ditt hjärta. Därifrån utgår livet. Inte från att du, inte från din personlighet, inte från allt du har lyckats med, utan från hjärta och vad som finns i hjärta. Och det här är ju problemet. För att hur bevarar vi vårt hjärta? Och vi talar om att hjärtats längtan efter Gud. Men faktum är det, och sanningen kanske är den för de flesta av oss. En stor procent av oss tror jag. Att hjärta längtar efter väldigt mycket annat än Gud. Har du varit med om det? Och tänkt att ditt hjärta automatiskt inte programmerat att älska Gud 100% varenda stund. Utan ditt hjärta är inställt på någon slags supersplittrat mode. Att ge sig åt allt som verkar roligt och intressant och spännande och ivrigt och förbjudet och allt på en gång. Hjärta är obotligt sjukt. Och samtidigt talar Bibeln på ett väldigt vackert sätt om hjärta. Så det är inte bara ett problem, men det är också ett problem. För frågan blir, vad är det som har fått tag i våra hjärta? Så här beskrivs hjärta i Bibeln, några ställen. Herren i Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan så att du älskar Herren i Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Bedrägligare än allt annat i hjärta, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag, Herren, utforskar hjärtat. Jobbigt med en Gud som utforskar hjärta om det är så obotligt sjukt och så bedrägligt. Men Gud känner våra hjärta. Jesus talar också om att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ och hela ditt förstånd. Det är det största. Vi kan läsa vidare att Herren säger till Samuel, se inte på det yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom. För det går inte efter vad en människa ser. Människan ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Ha din glädje i Herren, han ska ge vad ditt hjärta begär. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Vad säger man på det? Gud, du måste göra något åt våra hjärtan. Mitt hjärta är inte automatiskt ett renhjärtat hjärta. Bara av sig själv. Det händer inte, för vi lever, vi är människor. Vi möter väldigt mycket som gör att hjärta inte automatiskt bevaras, konserveras. Ordet konservera är intressant. Att bevara, konservera. Samma ord där som ordet konservativ kommer från. Det är bara en intressant liten ordgrej att tänka på. Att vi ska, någonting konservativt är inte något negativt eller något föråldrat, utan det är något bevarat. Något som håller. Något som fungerar. Något som hålls intakt. Så som det var tänkt. Men att vakta sitt hjärta eller se över sitt hjärta eller bevara sitt hjärta. Problemet där är att det vi ska bevara vårt hjärta från, det kanske redan finns där. Så att för hjärta är ju inte neutralt. Hjärta är inte oberört av våra liv. Det kan vara sårat, det kan vara smutsigt, det kan vara utsatt, det kan vara ha blivit illa behandlat. Hjärta är inte någonting statiskt eller någonting liksom som automatiskt hålls. Så som det var tänkt. Utan hjärta påverkas. Hjärta präglas. Hjärta förändras. Hjärtat är med om saker som gör att det är sjukt. Men det är inte slut för det. Det finns väldigt mycket hopp. Men vi behöver liksom säga som det är. Och vi behöver komma till Gud med de hjärtan som vi faktiskt har. Och Jesus var ju väldigt hård med det. Att med de som putsar utsidan. Men insidan var ett enda vrak. Till och med kallar dem för vitkalkade gravar när de pratar med fariseerna. Och man tänker så att han var inte så intresserad av att det yttre var bra. Han var intresserad av hur hjärta var. Och att vakta våra hjärtan eller bevara våra hjärtan. Det handlar inte bara om att hålla bort det onda. Utan också att känna igen de liksom avgudar. Minigudar vi har gett plats i våra liv som har slagit rot inom oss. Gud längtar efter ett hjärta som är helt hängivet honom. Och först när vi tar itu med olika avgudar kan vi verkligen odla ett hjärta där han finner glädje i att bo. För faktum är det att Gud vill bo i våra hjärtan. Han bor inte bara runt oss eller i vårt hem eller i vår kyrka, utan han vill bo i våra hjärtan. Och det är ett problem. För våra hjärtan är inte redo för honom. Våra hjärtan är inte en härlig plats för Gud att bo som det just nu är, kanske. Gud är liksom inte, det är ingen rättighet i våra hjärtan att Gud vill bo där oavsett hur det är ställt. Men vi kan få göra upp med det som finns i våra hjärtan. Det är lite hårt, va? Ni väntar något väldigt mycket roligare än 4 januari, första gudstjänsten. Men det här är vad vi får just nu, okej? Okay? Är ni med en stund till? Vi ska fira nattvard och det kommer också bli bra. Men vi talar om hjärtat. Och som Jesus själv sa, att han kom till sina egna, hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och den som tror på hans namn. Så vi kan få ta emot. Och när vi tar emot Jesus på nytt, eller välkomnar honom, eller på ett, bara får en ny uppenbarelse vad det innebär, och på ett djupare sätt välkomnar honom, så ställ saker till rätta. Och en del teologer talar om Gud som den oönskade guden. Vi säger till Gud, för det är ju svårt, det är svårt att låta honom komma in i hjärtat, för att hjärtat behöver hjälp. Vi behöver hjälp. Och den som är kristen och säger att jag inte behöver hjälp, som säger att jag har ingen synd, jag har aldrig haft någon synd, jag har inga problem, jag behöver egentligen inte räddning, men det är härligt att vara kristen och vara med i kyrka. Då behöver du verkligen hjälp. Hjärtat behöver hjälp. Du behöver hjälp, jag behöver hjälp. De egna tog inte emot honom, men alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Vi kanske säger till Gud att, men Gud, jag vill inte ha din närvaro och din kraft och din förvandling, men jag vill gärna ha din välsignelse i mitt liv. Vi kanske säger till Gud att egentligen vill jag inte ha dig, jag vill ha allt du har att ge till mig. Men så funkar det inte. Gud älskar oss för mycket för att ge oss massa grejer eller massa välsignelser utan att vi tar emot honom. Så kanske det är dags att gå från Gud, vi vill inte ha dig här just nu, till Gud, vi vill ha dig här. Gud, jag vet inte om jag är beredd att ha dig i mitt hjärta med allt vad det innebär. Till Gud, jag längtar efter att du får gå igenom varenda del av mig i mitt hjärta. I Joel kapitel 2, vers 12-13 så kan vi läsa att Herren säger, vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud. För han är nådig och barmhärtig och sent i vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Men här igen, riv inte sönder det yttre. Låt inte det vara en yttre grej, utan låt det få vara en inre grej. Gråt över hur det är ställt med ditt hjärta, inte över hur det är ställt med alla omständigheter runt omkring. Det är så mycket som börjar i hjärtat. Därifrån utgår livet. Inte alltså på ytan, inte i det synliga, men på djupet. Det som vi ganska sällan talar om, men som vi alla kämpar med eller bär på. Eller det händer något, men vi ser ju inte. Vi ser ju mest andra glada kristna personer som kommer till kyrkan och dricker sitt kaffe och går hem och allting verkar okej. Men egentligen, vad finns där under ytan? Får Gud möta våra hjärtan i början av det här året? Och det som hotar våra hjärtan, det som vill sippra in och förstöra och förgöra, vad gör vi med det? Kan vi lägga fingret på det? Kan vi ge det till Gud? Och det är inte alltid så vackert, men det blir väldigt viktigt att våra ärr eller våra hjärtan som Gud får göra något med, det kommer finnas ärr kvar, det kommer finnas händelser vi varit med om eller ärr vi bär vidare i livet. Kan det få bli berättelser om vad Gud har fått göra i våra liv? Kan det få bli berättelser om Guds nåd i våra liv? Så här och så här var det ställt till mig. Så här mådde jag egentligen på djupet. Men sen kom Gud, jag välkomnar honom. Gud kommer där han önskar. Jag överlät mitt hjärta till honom igen. Det var länge sedan sist, men jag gjorde det igen. Jag gav mig själv till honom. När jag tog emot nattvarden så gjorde jag det inte slentrianmässigt, utan jag gjorde det för att jag verkligen behöver Jesus i mitt liv igen. Fortsätt överlåta ditt hjärta. Fortsätt vara hungrig. För att Gud gensvarar på hunger. Om det inte finns någon hunger så är det oftast för att vi inte... Det är inte för att vi har ätit för mycket. Det är oftast för att vi har ätit alldeles för lite. Vi har blivit så vana att inte få i oss något. Så vi har slutat vara hungriga. Fortsätt vara hungrig. Odla en hunger. Hur gör man det? Ja, men fortsätt ät. Hunger kommer av vadå? Jo, av att man går nära. Att man närmar sig. Att man närmar sig Gud. Och det står ju att närma er Gud så ska han närma sig er. Så att komma närmare honom odlar eller liksom får en hunger att växa fram. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade. Står det i Jakobs brev 4 och vers 8. Närma er Gud som ska närma sig er. Det är inte så hopplöst, det är inte kört, det är inte... Ingen av oss, varken du eller jag, är förlorade fall i Guds ögon. Vi är hans älskade barn och han bara längtar efter att få göra sig hemmastad i våra hjärtan. Jag vet inte vad du gjorde på nyår och jag ska inte... Ja, jag såg härliga fyrverkerier måste jag ändå medge. I fjol var de härliga men på ett annat sätt. Och jag ska inte säga vilken stad jag var i vilket år. Men... Nej, jag ska inte säga vilken stad jag var i vilket år. Okej, jag var i Vasa förra året. Jag var inte i Vasa i år. Och så stod vi på en bro där vi var i år. Och långt där borta, så, för jag visste att här är det alltid... Alltså de är väldigt stora fyrverkerier för att vara här i trakterna. Det här var så alltså Umeå. Och vi stod på en bro och kollade ut över fyrverkerierna och vi tyckte som på något sätt att de var lite bättre förra gången. Jag tyckte det. Men man kanske inte sa det då, för man tror ju att det kommer bli bättre och bättre och bättre. Och jag kommer ihåg hur de hade varit så maffiga förra gången. Men den här gången så stod vi på en bro, för det var ganska nära och det var kallt så vi ville inte gå för långt. Jag vet inte hur det är med er, men det är nästan oförlåtligt att vara ute och köra bil vid 12-slaget på nyårsafton. Alla borde ju stanna och njuta av 12-slaget. En del av er kanske sover den tiden. Men hoppas ingen var ute och körde bil den tiden. För att folk körde över den här bron som blev lite distraherad av att det var trafik. Det var ljud, det var lampor. Och sen där ganska långt borta så såg man de här fyrverkeripjäserna. Eller fyrverkerierna. Och de brukar vara så härliga. Men i år så var det liksom lite mindre häpnadsväckande. Och jag vet inte om de har dragit ner på budgeten eller om de har satsat lite mindre eller om det var lite... Något har hänt med mina ögon. Jag har ingen aning. Men jag tror att jag kom på svaret. Vi stod på en annan plats. Förra gången när vi var där, några år sedan, så då stod vi på något sätt betydligt närmare. Vi stod som här. Så när de sköt fyrverkerier där borta, så kändes det inte jätteavlägset. För att vi stod här. Och de kom liksom över oss så här. Och det är ju ganska stor skillnad var man står. Jag kan inte påstå att det var jättemycket sämre fyrverkerier det här året. Men jag kan konstatera att jag stod på en annan plats. Och det är lite så med oss i vår tro och vad vi vill positionera oss i förhållande till vem Gud är och vad han gör. För att Gud kan ju se ut som en väldigt liten prick där borta. Som försöker göra något. Försöker rätta till världen. Försöker påverka människors liv. Förvandla någons hjärta. Och så man säger, vad tror han håller på med? Ingenting händer ju. Men vad händer när vi kommer närmare? Som Mose som gick nära den här busken. Vad händer när vi kommer nära och ser att okej. Okay, någonting sker ju på riktigt. Jag känner ju det mullret på ett annat sätt. Jag ser det. Jag måste till och med höja min nacke och få lite ont i nacken. För att nu är det liksom nära på riktigt. Och det blev bara en påminnelse för mig. Vad gör vi med att Gud är den han är? Står vi på avstånd lika tryggt som vi alltid har gjort? Står vi på avstånd från nattvardsbordet eller från att liksom ta in vad det handlar om? Eller på avstånd från vad Jesus gjorde på korset? Står vi på avstånd från att han vill möta våra hjärtan och göra någonting nytt? Förvandla oss, förnya oss, möta oss med sin heliga ande, fylla oss med den heliga ande. Står vi på avstånd och undrar vad de där håller på med som verkar så ivriga och så hungriga? Eller går vi nära? Ändra vårt perspektiv och inser att wow, om jag byter plats just nu. Om jag ändrar var jag står just nu. så ändrar det inte bara min upplevelse, utan det ändrar på riktigt vad jag får tag på, vad jag är med om, vem Gud blir för mig. Vi stod på ett helt annat ställe och det ändrar hur vi uppfattar alltihop. I år, det var som, stod som en cynisk person här långt borta på en bro med massa trafik och tyckte att det här var inte så bra. Men det var ju inte sant. Jag stod bara på en helt annan plats. Och så här är det för oss. Att var står vi i förhållande till vad Gud vill göra i våra liv? I våra hjärta. För ditt hjärta är en plats för Gud. Gud är inte avlägsen. Eller han finns inte för att vara avlägsen oss. Eller leka kurra gömma och aldrig låta sig finnas. Utan han finns för att låta sig finnas av oss. Så vi kan leva med honom. Vi går ner till landning här och vi går just in i nattvard. Men jag vill sammanfatta några av de här grejerna. För att om vi ska bevara vårt hjärta, då behöver vi för det första identifiera det som splittrar och förstör våra hjärtan. Om vi ska fortsätta vara hungriga så behöver vi odla en hunger. Eller se till att det finns, att vi äter av och tar del av vad Gud gör, eller vad hans ord är, vad Bibeln är. Eller vi tar del av vi närmar oss honom och blir hungriga, längtar efter mer. Och att vi närmar oss Gud oavsett vad andra gör. För att faktum är det att just nu råkar du vara i en församling, en kyrka. Väldigt många andra vill ungefär det här. Men i stort och vitt och brett i världen så vill de flesta människor kanske inte närma sig Gud. Man vill närma sig allt annat. Närma dig Gud oavsett vad andra gör. Visa Gud vad du vill. Skriv ner det, säg det, be det. Jesus frågar vid så många ställen, vad vill du jag ska göra för dig? Säg till Gud vad du vill. Det kan hjälpa att skriva ner det. Det kan hjälpa att säga det till någon annan. Och framförallt, det kan hjälpa att säga till Gud, att be det. Gud, det här vill jag. Det här längtar jag efter. Och lita på att han vill göra sitt verk i dig dagligen. Gud vill låta sig finnas och han vill fortsätta det verk han har fått börja i dig. Och den här berättelsen är så intressant, för Jesus kommer fram till en blind man och när Jesus närmar sig honom så frågar han, vad vill du jag ska göra för dig? Och jag tycker det är så vackert, för egentligen så vet ju Jesus att den här mannen är blind. Han ser ju det. Och ändå frågar han, vad vill du att jag ska göra för dig? Jag tror det är samma fråga han oss inför ett nytt år och varje dag. Vad vill du att jag ska göra i dig? Ett annat ställe, Johannes evangeliet 11:28. Jag har inte på skärmen, men Johannes 11:28. Så står det att hon gick därifrån och kallade på sin syster Maria och viskade till henne, mästaren är här och vill träffa dig. God comes where he is wanted. Vårt hjärtas längtan efter Gud. Gud är här och han vill träffa dig. Mästaren är här och vill träffa dig. Mose vid busken, han ville gå närmare. Hur är det för dig? Ett nytt år. Januari 2026. Vad vill du? Gud kommer där han önskar. Och det står ju på ett ställe i Bibeln att smaka och se att Herren är god. För att smaka någonting. Jag vet inte, vad är det mest häpnadsväckande konstiga du har smakat den här julen? Någon ny jultradition att testa på? Nej. Jag vet inte. Men att smaka på något man ännu inte smakat och se på något man ännu inte sett, det förändrar någonting. Det ger nya perspektiv. Och vi ska gå in mot nattvard. Och jag tänker på orden som Jesus sa. När Jesus tog ett bröd, han tackade Gud och han bröt det och sa, tag och ät. Detta är min kropp. Och han tog en bägare och han tackade Gud och gav åt lärjungarna och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgivet för många till syndernas förlåtelse. Problemet med våra hjärtan är inte bara att det är fullt av synd eller fullt av saker vi har gjort fel. som är vårt fel. Utan våra hjärtan är präglade av både det ena och det andra. Som beror på att vi är människor. Att vi är del av det här släktet. Att vi finns i den värld där vi finns. Och Jesus säger, drick av bägaren. Påminn dig om mitt blod som gavs för syndernas förlåtelse. Och Jesus kropp som bröts. Och när vi tar emot det får vi påminnas om att hans kropp på korset, han dog på korset, så gjorde han det för vår skull. Så att när vi tror på honom, lever med honom, så handlar det inte om vårt eget liv. Utan det handlar om hans liv som är verksamt i våra liv. Tron på honom får vara verksamt i våra liv. Och våra hjärtan behöver det här. Och nattvarden är till för var och en som bekänner Jesus som Herre. Om inte du ännu tror på Jesus eller bekänner honom, så då är du välkommen att vara här. Men då kan du i första hand komma fram till förbönen eller något sånt. Så får vi be för dig och du kan också få välkomna Jesus i ditt liv. Men när vi firar nattvard så får vi påminnas om vem Jesus är för dig och mig. I Jesaja står det att Herrens hand är inte för kort för att frälsa och hans öra är inte för dövt för att höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er från Gud. Det är era synder döljer hans ansikte för er så han inte hör er. Och när vi tar emot nattvardens gåvor så är det också till syndernas förlåtelse och nytt liv.